Välkommen till Under ytan med Hed, podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare. I dagens avsnitt talar jag med Charlie Söderberg om tid, pengar och energi och hur egentligen allting i livet kan kokas ner till de här tre sakerna. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Per Hed här. Jag hjälper människor att gå sin egen väg och älska vägen de har valt. Och idag så har jag Charlie Söderberg med mig. Och vi ska prata om tid, pengar och energi. Och Charlie, du är ju coach. Du är ju ekonom. Och du är ju också känd för Lyxfällan från början.
Yes, allt stämmer. Utom att jag faktiskt inte är ekonom. Jag har ju jobbat med ekonomi hela livet, nästan. Men jag har aldrig gått den där civilekonomexamen. Det ska jag inte ta på mig. Men jag är väl ändå ekonomisk profil, kanske.
Eller ja, men exakt. Ja. Jag förstår vad du menar, men jag anser inte bara att universitetsutbildning är det enda som räknas.
Nej, men just ekonomer brukar vara lite noga med det.
Okej, ja, fair enough. Men varmt välkommen i alla fall.
Tack så mycket. Tack.
Så vi ska prata om tid, pengar och energi idag.
Ja, kul.
Ja, ja. Och det är ju någonting, jag har ju gått kurser för dig. Mm. Jag har ju, bara för lite bakgrund, 2010 så var jag nästan vid ruinens brant rent ekonomiskt.
Och då menar du med pengar?
Ja, med pengar, men också, alltså det var ju väldigt miserabelt på grund av det. Jag hade skulder upp över öronen, all min tid gick åt att släcka bränder. All min energi gick åt att släcka bränder. Det var ju väldigt miserabelt.
Ja, så alltså. Man kan säga att du hade dålig ekonomi både i tid och pengar och energi.
Definitivt.
Aj, ja, det är ju ruinens brant. Det låter väldigt rimligt.
Så jag var nästan personlig konkurs. Mm. Men det var precis att jag klarade mig från det. Mm. Så sen gick jag ju en föreläsning för dig. Mm. Jag bodde i Göteborg då, så du var nere där. Mm. Och där vände jag hela mitt liv.
Wow! Vilken lyxet att jag fick vara med den kvällen när det vände för dig.
Ja.
Det är ju jätteroligt. Bara säga det, liksom att jag har ju föreläst väldigt, väldigt många gånger. Och det där, jag blir liksom inget kåt på att stå på scenen. Utan det som alltid har drivit mig som föreläsare, det är att folk ska komma fram x antal månader eller år efter. Och det säger jag till och med i föreläsningen. Jag säger att den där kvällen, den gjorde skillnad för mig. Jag tror att hålla den där, att jag inte är där för att leverera någon show, utan att på något sätt försöka bidra till ett skifte i ditt liv. Mm. Det tror jag, så att den magin, och det är så coolt när jag får kvitton på att det händer, om det är en månad senare eller om det är 10 år senare, att någon kommer fram. Och jag kommer ju inte ihåg dig från den kvällen. Det kanske var 1000 personer där.
Ja, exakt.
Men det var ju tydligen för dig jag pratade då. Du satt där ute i mörkret och det var du och jag som hade det där mötet. Liksom.
Ja, men verkligen.
Det är en ganska psycho-grej att ha ett sånt intimt möte fast med 1000 personer och jag inte ens ser dig för man har strålkastaren i ansiktet.
Ja, just
det. Är ganska coolt. Ja,
ja, men verkligen. Det var, och sen så 2015 hoppade jag på, när du drev balansekonomi förut, så hoppade jag på de...
När vi gjorde utbildningar.
Ja, exakt. Ja. Alla de utbildningar, eller de två som jag höll då. Mm. Så att det här är ju något jag vet att du har passion inom, har enorm kompetens inom. Och så låt oss definiera.
Ja.
När vi säger tid, pengar och energi, det kan ju verka uppenbart.
Ja.
Men om vi definierar de tre begreppen, vad är tid, vad är pengar, vad är energi?
Ja, precis. Jag tänker så här, att du sa så här, att min ekonomi var körd i botten, sa du.
Ja.
Och då var jag lite noga där och kollade efter vilken ekonomi vi pratade om. För ofta när vi pratar och tänker pengar i ekonomi, men ekonomi är ju egentligen frågan om hur saker flödar, alltså hantera flöden. Man har en hälsoekonomi, petar man i sig massa skit och då får man dålig cirkulation på blodet och man får en dålig livslängd. Alltså, det är ett flöde. Och det skulle vi kunna kanske kalla, om vi ska förenkla det, att det är någon typ av energi, elektriska impulser som färdas. Vi får näring och vi får sol och grejer. Liksom. Mm. Så det är ju ett sätt att se på det. Va? Och pengar är en annan ekonomi, som alltså något vi kan hushålla med. De kommer in, de rör sig i vårt liv och de försvinner ut eller är kvar.
Mm.
miljön är en annan sån. Liksom vi förbrukar jordens resurser eller vi behåller dem. Eller man är ekonomisk mot sina knän genom att man inte går ner för i trappor utan man går upp för att ta hiss. Alltså så här, man kan ta hand om sina skor på ett ekonomiskt sätt. Man kan putsa dem, hålla dem rena, ta hand om dem. Alltså så för mig är till att börja med ekonomi och pengar inte samma sak överhuvudtaget. Mm. Utan för mig är ekonomi hur vi utifrån någon vilja att ha det på ett visst sätt tar hand om de resurserna som står oss givna. Mm. Och då tänker jag att det är tre grundläggande resurser som vi oftast har att spela med. Och det är just att vi kan lägga tid på någonting, vi kan lägga engagemang i någonting, vi kan lägga tid med våra barn men inget engagemang. Det kommer bli skillnad i resultat om vi gör det ena eller andra.
Just det.
Och det skulle vi kalla för energi i det här fallet då. Och det tredje är att vi skulle kunna lägga pengar. Och ofta lägger vi kanske alla tre eller man gör i kombination. Mm. Någon lägger mera tid på att ha det fint hemma medan någon annan lägger pengar på det genom att plocka in en person som städar hemma hos dem istället. Någon betalar extra dyrt för att bo centralt så att man ska spara tid till och från jobbet och få en timme extra för den antal miljoner eller 100 000 det kostar att bo på det ena eller andra stället. Så för mig är det liksom tre resurser som nästan alltid också går att prioritera mot varandra och använda olika. Antingen kan jag lägga mycket, jag håller på att renovera ett hus nu, antingen kan jag lägga mycket energi på att göra det där själv.
Mm.
Och då försöker jag ekonomi ekonomiskt. Jag gör sånt själv jag vet blir bra och som jag vet tycker är kul att göra. Det är billigt för mig, kostar lite energi för mig att bygga hyllor. Det kostar mycket energi för mig att beskära träd, för jag kan inte det och jag tycker att det är svårt. Eller liksom det som jag tycker är lätt. Så det är smartare för mig att lägga bort sånt som kostar mig mycket energi och själv göra det som ger mig, som kostar mig lite energi. Så liksom, och sen där jag inte kan lägga min energi, eldragningar, rördragningar, då får jag istället lägga pengar.
Ja.
Och vill jag få det gjort nu med en gång, då får jag kanske betala mer pengar, tävla med andra. Och sen så är jag så här, det kan vänta, jag har gott om tid, vi kan ta det där i vår när du har en lucka över. Ja, då blir det mindre pengar.
Mm.
Så för mig är det lite, människor som säger att de inte är intresserade av pengar, tror jag oftast säger, jag prioriterar inte pengarna på bekostnad av tid och energi. Alltså jag är inte beredd att följa pengarna till varje pris.
Ja, just
det. Men jag skulle önska att det vore bättre om de sa det. För när de säger att de inte är intresserade, det är som att de stänger dörren till en tredjedel av de resurserna som faktiskt gör det möjligt för dem att vara hemma med sina barn eller att välja ett arbete som man tycker är uppfyllande eller att gå i pension tidigare och spendera tiden med sin partner eller att få ha ensamhet i skogen eller att få ha ett vackert boende. Ingen är väl intresserad av tid, pengar eller energi egentligen. De är ju bara intressanta som olika resurser som vi kan växla in i relation till våra visioner, tänker jag på något sätt. Så det skulle jag nog, om det skulle, det var det mest skitnödiga svaret jag har fått på en fråga någonsin. Men vad är tid, pengar och energi? Ska jag säga? Det är byggstenar och resurser som är lite svåra att titta på själva eftersom det är ju någon typ av mänsklig konstruktion. Tid har ju vi hittat på. Ja. Svårt att tänka på det sättet för man tycker att den går oavsett om jag köper in på det påhittet eller inte. Pengar har vi hittat på. Energi har vi också hittat sätt att definiera som vi inte finns. Skulle komma folk från en annan planet så är det inte säkert att de har samma definition eller påhitt av hur det där hänger ihop. Liksom.
Ja, men
vad tänker du?
Jättebra att du tar upp det. Dels så handlar det om resurshantering. Och dels så var medveten om att det här är koncept som är påhittade. För det är ju lätt att tro att det är saker. Vi pratar om som att det är saker. Tid är ju bara ett sätt att mäta någonting. Vi har 24 timmar på ett dygn, det mäter vi ett jordsnurr.
Mm.
Och varv runt solen är 365 dagar och det är ett år. Och nästan, det är därför det var skottår och så. Så att det är ju egentligen, och sen är det upplevda tiden, det finns mycket i det.
Mm.
Och energi är ju, kan man ju lägga in engagemang, ork och så vidare, hälsa om man vill.
Ja.
Och pengar, det kan man ju tänka, men det är väl ändå konkret? Ja, inte riktigt, inte ens med sedlar och mynt, det är ju bara bevis för något värde.
Ja.
Kvitto på värde.
Precis, precis. Det är ju, du säger så mycket bra saker. Jag tänker att poängen är att om man stirrar på pengarna, när man pratar om pengarna, är lite som att stirra på allsvensk tabellen när man pratar om fotboll. Alltså de som har gjort en bra match, de ligger ju högt upp i tabellen. Så förvisso är det ju fotboll. Om man läser tabellen så läser man ju fotboll.
Mm.
Men det säger ju ingenting om hur man spelar spelet och hur de har mått och hur det ska bli i framtiden. För själva spelet pengar pågår ju någon annanstans än på kontot.
Mm.
Det är ju liksom ett resultat av en rad värden man har skapat eller bidragit med till andra eller som man har hämtat ifrån andra. Alltså, och det är det där som är inte helt intuitivt, och det är därför jag i många år varit en ambassadör för. Låt oss kolla lite i området pengar, inte bara vi som samhälle, utan du i ditt liv och den som lyssnar i sitt liv. För det finns otroligt mycket pengar att hämta, men också tid, energi, kärlek, alltså insikter finns där. Man blir inte lycklig av pengar, absolut inte, men det är väldigt svårt att bli lycklig om man upplever att man är ständigt är hindrad för att man upplever brist på pengar.
Ja,
så att det hänger ihop lite raffinerat.
Mm.
Och sen så är jag också väldigt trött på liksom den här TikTokifierade världen när människor ska lösa ett problem. Alltså man blir expert på träning och sen pratar man om då gör de här träningsgrejerna blir det bra. Men, och det stämmer ju. Men livet består ju inte av träning. Livet består ju av 60 olika. Man skulle behöva någon som säger så här gör du träning och en kärleksrelation till barnen och skärmfritt och mindfulness och pengar och en bil. Liksom ingen poäng att vi skapar så här handbromssmörjardagen. För liksom jag har så mycket grejer i mitt liv.
Mm.
Och det är ingen som riktigt vill hjälpa oss med det där. Jag gillar inte begreppet livspusslet. För det tycker jag indikerar att det finns färdiga bitar också, som borde passa. Jag tycker mer i en egen skapelse. Det blir lite överlämnande så här pussel. Som att man måste tydligen ha de här bitarna. Jag vet inte var jag ska sätta dem.
Mm.
Men det finns ju någonting i den där frågan. Där tycker vi ofta går bort oss. Och så ska vi stirra vi i ett hörn. Pengar är jättelätt.
Mm.
Det är jättelätt. Vill du ha mer pengar? Skaffa tre jobb. Boom! Tredubblar inkomsten direkt.
Ja.
Men då har du ingen familj kvar och du har ingen hälsa kvar och så vidare.
Nej,
men du kommer att ha pengar, kommer du ha.
Ja.
Det kommer du absolut ha.
Ja.
Och så FIRE-rörelsen. Liksom. Ha en spar. Spara 50, 60, 70% av allt du tjänar. Kan du gå i pension jättesnabbt? Men vad är du för liv? Har du några vänner? Mår du bra? Har du kul? Alltså vad ska du gå i pension till? Att sitta i en koja i skogen och liksom tälja pinnar? Eller uppleva att du har ett liv där du har en härlig 50-årsfest? Eller barnen har fått gå på Skara Sommarland? I don't know. Mm. Det måste sitta ihop för att det ska bli någon trovärdig plan. Mm. Och där tycker inte jag att vi, i vårt stressade samhälle så tar vi oftast inte tiden, tycker jag, att känna efter. Nu var det lätt för dig, för du stod ju på ett ställe när vi träffades den här kvällen i Göteborg, att det var så uppenbart för dig att det inte gick ihop. Ingen av dem gick ihop.
Nej,
liksom. Och då är det ju, då har ju du fördelen att du verkligen är redo att ifrågasätta ditt sätt att göra saker. Så som jag gör verkar inte funka.
Jag var ju tvungen.
Ja, men många har det ju bättre än så, tyvärr. Man har ett äktenskap som, det går okej. Okay. Man har ett jobb som så här, vi har julfest, jag får kissa på arbetstid, det är okej. Okay. Du vet så här, pengar, ja men du vet, barnen kan lira hockey, men det är inte som att jag kan vara ledig fredag. Alltså, och i den så blir det så lätt att vi liksom fastnar i för kort perspektiv och för nära. Och liksom, nu ska jag lösa tjocka magen istället för att titta, vad vill man vara om 10 år? Liksom?
Och där sätter du fingret på någonting, för när saker är okej okay, så är det lätt att nöja sig. Vi ser jag hela tiden. Jag kom bland annat med hjälp av kurserna, gick för dig eller dig och ditt team för, och med annan personlig utveckling, så insåg jag att jag vägrar ha ett okej liv.
Mm.
Alltså jag vägrar, det är okej om det är kort stund för att det är på väg till något bättre, men jag vägrar att ha ett bara okej liv.
Ja, jag jobbar ju som coach för en rad klienter. Jag tar ett gäng klienter varje år. Och jag tror att jag säger till dem att jag kommer vara som en blodhund för i vilka områden där du inte har frihet.
Mm.
Och det tänker jag är det. Och frihet behöver inte betyda att man kan sova hur länge man vill på morgonen, eller jag kan ligga med vem jag vill utan att få några konsekvenser. Alltså gå in och köpa en handväska utan att kolla på prislappen. Men frihet är när du själv upplever dig, nej men så kan jag inte göra, nej men den möjligheten har jag inte, nej men det går inte. Och då ibland är de fängelserna skapar man själv.
Mm.
Vad skulle folk säga, eller jag är inte på det sättet och jag kan inte matte och sådana saker. Och ibland är de skapade av den verkligheten när vi har gett bort väldigt många av våra timmar till en arbetsgivare redan från början, eller vi har satt oss i en hög belåningssituation, eller vi har skapat en familj som kräver väldigt mycket tid, alltså så här. Men oavsett vad så är jag hela tiden en ambassadör för att det går att förändra och att du har någonting att säga till om. Inga problem går att lösa här och nu. Om du så vill ha 5 kronor mer, så kan du inte lösa det nu. Nu sitter vi här. Nu har du exakt det du har. Det är omöjligt.
Ja.
Men om du bara får tillräckligt lång tid på dig, då kan du lösa 5 miljoner. Alltså, ja. Och det är det att vi tittar så kort. Vi tittar här och nu.
Mm.
Och det tycker jag, eftersom pengar är ett område som jag har fått prata mycket om. Pratar man ofta så här, vi kan inte prata pengar hemma för det blir bara bråk. Eller liksom så här. Det beror ju inte på att det blir bråk när vi pratar pengar. Det beror ju att vi pratar bara pengar när bråket redan hänger i luften. Det är bara då det tas upp. Vad har du spenderat här, eller hur ska vi få det här att räcka? Man sitter där när månaden liksom går mot sitt slut och det är flera dagar kvar innan lönen kommer. Och man känner sig inte fri, man känner sig ofri. Då pratar man om hur ska vi lösa det till på torsdag. Och det är klart att det blir ju inget härligt samtal för någon. Men det har inte med pengar att göra. Det har med maktlöshet att göra.
Ja, just det.
Hade vi istället pratat om hur vill vi ha om ett år eller 2 år. Vad ser du om liksom, vad skulle vara viktigt för dig? Vad vill du bygga med 5 kronor om dagen? Inte med liksom 5 miljoner till på torsdag.
Ja.
Då tror jag också det blir roligare.
Ja, definitivt.
Men det här med att nöja sig är ju klurigt, därför att ett okej liv. Jag förstår vad du säger och jag håller med dig, men jag kan tycka också att vi har väldigt mycket när det kommer till det man lite slarvigt kallar för personlig utveckling, att det liksom ska vara skamdrivet. Alltså att om jag är nöjd med någonting så slutar all öppning för förändring, för utveckling. Mm. Liksom. Det ska alltid vara att det är ohållbart, därför ska jag förändra.
Mm.
Och oftast är det heller inte hållbart. Oftast är det någonting man säger så här, vi kan inte ha det så här längre hemma. Och så säger jag, det kan ni väl visst det. Det går ju hyggligt liksom. Du vet, polisen knackar inte på dörren, ingen har slagit ihjäl någon annan. Mm. Ja, men jag vill inte ha det så. Nej, men det är ju någonting annat då. Men många människor har självföraktet som den enda drivkraften. Att jag gör bara saker när jag skamkänslan blir för stor.
Mm.
Jag försöker inte tänka så. Jag försöker att tänka i områden där jag har medvind, där jag tycker det är kul, där jag är stolt och nöjd med mig. Jag tror ju att de som är stolta och nöjda och tacksamma över den kroppen de har lättare att peta i den bra mat och har lättare att komma iväg till gymmet än den som har en kropp som man ska behandla som en olidig hund som man rycker i kroppen. Så här, kom hit nu får du skärpa dig. Inget chips till dig.
Och, det är ju piska morot motivation du pratar om.
Ja, och där tror jag, och framförallt tror jag det är som med pengar. Jag tror att pengar blir inte så bra om det inte är kul, och det blir inte så kul om det ska komma från ett skamhåll, att jag har för lite sparande. Men många människor har ju på riktigt gått på myten att om jag vore nöjd, då kommer all utveckling avstanna. Det enda som får mig att gå till jobbet på morgonen, det är skammen om vad jag skulle säga när chefen skulle ringa. Och därför fortsätter vi att mata oss själv med massa negativa tankar, så att vi ska känna någon typ av, känna oss jagade. För vi har så liten tilltro till att vi skulle göra det om vi inte kände oss jagade.
Ja, just
det. Jag vet inte om det kommer med tiden, men jag är inte så sugen på, den där skamdrivna utvecklingen. Det låter svulstigt från början, men sen blir det oftast inte så stor förändring, tycker jag.
Men bara kolla, var det du tolkade in när alltså, jag vägra leva okej liv?
Nej, jag tolkade inte in det, men jag smakade lite på det. Det där liksom... kan man... jag tror att många har nog en lista med det som är okej. Och sen är det bara den man jobbar på. Liksom, på något sätt.
Då fattar jag. Jag tror jag förstår. Om jag provpratar lite här då. För... Precis, att om det enda jag hade fokus på var att vägra ha ett okej liv, då har jag bara något att gå ifrån hela tiden. Då måste jag bara fokus på vad som inte funkar, vad är ju inte tillräckligt bra, och så bara jobba på det. Så det håller jag helt klart med om så, om man bara gör det. Men det är ju som, har jag också visioner om jag vill ha det, och jag också kan uppskatta det jag har.
Ja.
För om vi pratar rikt liv, om man kollar på oftast rikedom, som många blandar upp med pengar, så är det ju de som har mest att uppskatta är de som har rikast i livet. Och jag köper in på det här, om man kollar mycket litteratur inom det här ämnet, så är det just uppskattning och tacksamhet i fokus. Så det är helt, håller med om. När jag säger att jag vägrar ha ett okej liv, det är som ett val eller ett beslut.
Ja.
Mer snarare än att mitt fokus. Mitt fokus är hur jag vill ha det. Och det är så jag tycker man ska använda piska och morot, ja. De motivationerna. Vill ha en viss typ av piska.
Ja.
Jag tror att det här är citat från dig. Tänd den eld i hjärtat och sätt den i baken.
Ja.
Ja. Det är ju egentligen...
Ja, visst.
det är ju egentligen både och.
Verkligen.
Ja.
Verkligen. Den... Jag gillar ju den eftersom jag har säkert stulit den någonstans. Det som det mesta bra om man ju blivit inspelad någon annanstans. Men täll den än i hjärtat och förflytta den tillbaka. Det jag tycker att sådana som jobbar med sånt som du och jag gör behöver stödja människor mer i, det är att förstå att det är två möten. Alltså tända en eld i hjärtat i ett möte.
Mm.
Och sen när den väl brinner, lite som när man tänder en brasa, när man väl har fått en aktiv bula där det är tillräckligt varmt, då kan man förflytta den tillbaka. För jag tycker vi går alldeles för fort till när vi börjar blanda ihop visionerna med vad vi har för förutsättningar just nu, så får vi oftast bara varianter på det vi redan har, eller oftast maktlöshet, alltså avståndet, som jag sa, med 5 kronorna här och nu kontra 3 år, det blir liksom för litet. Och jag hamnar där också hela tiden. Precis innan vi träffades satt jag i ett företag som jag håller på att göra jättemycket engagemang med och pratar om. Hur skulle vi kunna bygga om organisationsstrukturen på 1,5 år? Liksom. Mm. Vi vet att vi möter en ny verklighet om 1,5 år. Vi har massa spännande tankar. Vi har liksom fått med mig rätt människor i att det här ska vara annorlunda. Mm. Och så ska vi börja rita på tavlan och så tappar vi all kraft. Därför att det blir direkt att vi tänker, ja men... Vart ska den personen vara då? Kommer vi kunna ha kvar den? Eller hur ska de inte ha provision? Eller hur blir, och så blir det så här, men vänta, nu tappar jag kraft. För jag märker att jag trillar ner i att utgå ifrån hur det är nu.
Mm.
Och tänden eller hjärtat handlar om att för en liten stund med hjälp av meditation eller en bra mentor eller coach eller något, skit i hur det ser ut nu.
Ja.
Glöm, okej, titta på. Om allt vore möjligt, för det är det, vi vet bara inte hur det är nu. Vad vill du?
Mm.
Hur vill du att det ska vara? Och då handlar det inte bara om så här, hitta på lottoreklam liksom, scenario. För det säger folk, ja, då vill jag ha många miljoner. Så vill du verkligen? För om du genuint vill det, om den elden brinner, då kan vi sen ha ett möte om hur det ska gå till.
Mm.
Men du behöver också då vara beredd att vara ansvarig för vad du drömmer om och ta dina drömmar på allvar. Om du drömmer om liksom en helt annan nivå på kärlek och närhet och det på riktigt är viktigt för dig, ja, okej. Då är nästa möte så här, är det rimligt att tro att du ska få det i det förhållande till idag? Är svaret nej, då behöver du skilja dig.
Mm.
Men det är 2 olika möten.
Ja,
alltså, och att drömma och plocka ner det sen är någon sån här, vet du vad, den här, jag tar den här. Det här vill jag ha. Mm. Det här vill jag genuint ha.
Mm.
Och det är alltid så det börjar. Min son drömde om att åka till Japan. Han värmade min fru till att de vill åka till Japan. Jag sa, jag kan inte tänka mig något bättre än att få åka mer till Japan. För det, jag hör hur ni verkligen vill göra det.
Mm.
Men det började ju med det. Vi hade inte kollat några flighter. Vi hade inte kollat några priser. Vi hade inte hittat några veckor.
Det
var inte som om verkligheten plötsligt såg ut så här. Det verkar vara lämpligt att åka till Japan. För så är det inte. Nej. Lämpligt att skilja sig eller lämpligt att starta eget. Eller lämpligt att gå till gymmet.
Det är
inte där
sällan det är perfekt timing.
Aldrig. Alltså, bra möjligheter dyker dessutom nästan alltid upp som dålig timing.
Ja.
Åh, vilken kanongrej. Men inte nu när jag har så mycket på jobbet. Eller inte nu när det är allergisäsong. Då kan man inte börja träna för löpning. Jag ska ta det sen någon gång när det blir lite lugnare. Men jag tror att vi har alldeles för lite visionsövningar.
Mm.
Trots att vi tjatar om detta. Och sådana som du och jag pratar om detta i poddar hela tiden.
Mm.
Men det är som att folk ändå inte riktigt hör att du måste våga pausa din vardag helt och hållet. Och åka, om det så bara är 4 hus bort, och sätta dig på en parkbänk och tänka så här. Men lämna mitt liv. Om jag tar bort min fru, jag tar bort mina barn, jag tar bort mitt jobb, jag tar bort min bil, jag tar bort alltihopa.
Mm.
Och jag glömmer, de finns kvar, men jag glömmer dem en halvtimme. Och så ställer jag frågan, vad är det jag egentligen vill?
Ja.
För det är en läskig fråga.
Ja.
De flesta människor är upptagen med att, men det blev väl hyggligt med tanke på förutsättningarna. Och jag gör det bästa med det jag har och jag kämpar på här borta. Och sen rips för det, så tog livet slut. Och sen vart det var det vart.
Mm.
Och jag har liksom haft liksom utsatt för saker som har gjort att trott att jag ska dö och sådana saker. Det har varit liksom min rock bottom.
Mm.
Och verkligen varit som så här. Men om livet skulle ta slut nu, vad skulle jag, hur skulle jag summera mitt eget liv? Liksom?
Mm.
Känns det här okej? Och då var det en rad områden där det var som så här, att det har väl gått hyggligt med tanke på omständigheterna. Men jag vill inte ha en gravsten där det står liksom, här ligger jag, det gick väl hyggligt med tanke på omständigheterna. Och den, Jag har ju säger ofta och liksom blivit ett mantra för mig och som andra säger om mig, att jag gillar dålig stämning. Mm. Och det är det jag menar. Vi måste ju få ha det lite obekvämt en stund.
Mm.
Och så fort vi pratar om sådär, alla kan öppna eget eller alla kan göra det här eller alla kan hitta en partner eller alla kan få ihop 1 miljon. Då blir motargumentet hela tiden, jag kan inte det i alla fall, för jag kommer inte på någonting. Jag vet inte hur man gör det, eller det är omöjligt
för mig. Hur ska det gå till?
Hur ska det gå till? Mm. Och då är det liksom en 20 sekunders...
Du vet
sekunders...
inte hur jag har det.
Nej, jag vet inte hur jag har det. Liksom. Och då är det liksom en 20 sekunders konversation. Eftersom jag på 20 sekunder när du pratar inte kan komma på hur jag ska göra det där, då är det nog omöjligt. Och det är man som väldigt liten tid... Mm. Att liksom brainstorma tänkbara lösningar. Liksom. Det hade varit värt ett år. Om du nu är 50, hållit på i 50 år och tagit dig till, kanske inte ruinens brant, men åtminstone ett ställe som där det går bra med tanke på omständigheterna.
Mm.
Om du då genuint tänker så här, fan jag skulle vilja ha det där. Jag skulle vilja ta ett sabbatsår och segla jorden runt. Mm. Är det inte värt mer än 20 sekunder då att på riktigt undersöka? Hur har andra gjort som har lyckats med detta? Vad vore ett galet sätt att göra det? Kan man göra det samtidigt som man har kvar jobbet? Kan någon annan? Alltså, hur skulle det kunna se ut?
Ja, just
det. Och där blir det så ofta, eftersom vi gärna vill flytta elden direkt till baken. Och sen har vi liksom inget färdigt mål i baken och sätta den. Då blir det lite så här, nej, jag får väl göra någon minivariant här. Liksom.
Men då är det ju bara en liten glöd egentligen. För det är som jag plockar bland från balansekonomin när jag gick det och andra kurser och NLP och allt jag har, så insåg jag ju att först behöver jag veta vad.
Mm.
Och sen varför. Mm. Och sen behöver jag fatta ett beslut.
Ja.
Och sen kommer huret.
Ja.
Så det är ju, jag tror du på en föreläsning. Jo, nej jag vet det. Du tar till med en penna. Jag kastar pennan, dit bort ska jag. Sen tar jag reda på hur.
Ja. Ja.
Istället för att göra en kalkyl.
Ja. Ja.
Så att jag
försöker lära min son att när vi ska bada, känn inte på vattnet.
Nej.
Det finns ingen information att hämta där som kommer underlätta ditt beslut.
Nej, det är sant.
Testa inte.
Nej.
Alltså, hur kan det gå i kallt det än är? Därför att jag bestämmer mig att jag ska bada och då badar jag.
Ja.
Och då känner jag inte efter förrän jag är i vattnet hur det känns.
Nej,
alltså, för det är ingen, för jag har ingen påverkan på min beslutsprocess.
Nej.
Om det är billigt att åka till Japan eller om det är lätt att bli rik eller om det här är det perfekta förhållandet för mig. Medan andra är som så här, jag vill bada men jag ska känna med tån först bara. Gör inte det.
Nej.
Ta 20 sekunder, andas och bestäm dig. Vet du vad? Nu ska jag göra det. Liksom. Och behöver du hjälp, ta en kompis så säger du det sist ner rutten still och så hoppar ni och håller handen. Men liksom, sluta utvärdera livet så himla fort.
Mm.
Därför blir de fattiga fattigare och de rikare rikare. För det är liksom självförtroendet i att det man sår kommer inte skördas direkt. Liksom. Det kommer sen. Det är inte tänkt att du ska få. Otack är världens lön. Det är meningen. Liksom.
Och det var så här jag kom ur, som jag kallar nära ruinens brant, 2010. Det var det som framförallt hände med föreläsningen. Det var alltså jag blev inspirerad absolut, men att jag började tänka långsiktigt.
Mm.
För att det var till och med så pass, jag hade ingen jobb då. Jag hade min business och det var den som inte hade gått bra. Och istället för att erkänna att det inte gick bra och lägga locket på alla de här. Jag hade nästan lyxfällebeteende fast jag levde inte i lyx. Men jag hade att jag la locket på, ångesten hade jag la locket på.
Mm.
Och slut var det så här, men jag tänkte så här, ska jag ta ett jobb? Nej, men lönen kom ju inte in först månaden efter. Mm. Så kortsiktigt tänkande var jag. Så då var det mer, det är ju ingen idé att ta ett jobb. För jag kommer inte kunna lösa den här krisen jag har närmaste 5 minuterna. Eller närmaste dagarna då.
Mm.
Så att det jag gjorde var att jag satt en 10-årsvision.
Mm.
Jag hade skulden nästan 700 000 kronor.
Mm.
Det var 670 någonting ish. Det upptäckte efter...
Det visste du inte då?
Nej, föreläsningen, jag visste att det var illa.
Ja.
Föreläsningen, då tar jag reda på... Det var ju första beslutet. Ta reda på, hur är verkligheten nu?
Mm.
För jag har redan... så här ser det ut. Okej, och det var inte bekvämt.
Nej.
Och efter det... Okej. Okay. Eller om det jag gjorde innan, jag kommer inte ihåg vilken ordning. Då var det så här... Jag och min dåvarande flickvän satt... hur vill vi ha det?
Mm.
Och där satt... Jag tror det var 10 år.
Mm.
Och när vi var båda superinspirerade, för hon var också med i föreläsningen. Och ingen hade jobb. Jag hade några klienter per månad så jag fick in typ 2-3 tusen spänn. Jag hade skulder, väldigt mycket utgifter. Och, det var inte bra.
Mm.
Jag har varit väldigt duktig att prata med inkassobolag på den tiden. Väldigt mycket skjuta upp betalningar, skjuta upp, ta nya lån. Det var ju också den där cirkeln. Tog nya lån för att lösa befintlighet och varit bara högre och högre ränta. Så att fatta det beslutet, ska bli skuldfri. Det var det första. Och det tog 7 år. Och helt blir det. Men redan efter 1 år så var kvaliteten så mycket bättre.
Ja.
Apropå rikare liv, det var först då. Så drog vi ner på alla kostnader vi gick ner på. Matkostnader. Vi började planera maten. Så 3 veckors planeringar. Och då märkte vi att det var både mycket billigare. Och mer kvalitet på maten. Så kvaliteten var bättre. Fast vi drog ner på saker. Och sen alla onödiga kostnader.
Du till tid och energi. Och då fick du istället mera pengar.
Mer pengar. Men det gav så mycket energi. Ja. Det var kul. Ja. Det var jobbigt sundvis också ändå. Men det var att få dem på så. Men det var kul. Det var väldigt spännande. Inte så att jag blev tillbaka dit. Det är så kul var det inte. Men, för det kan vara men det var kul att det var som en dedikation att ta sig igenom. Vi hade samarbete. Vi åt mycket bröd. Så vi började baka bröd istället för. Så här. Och det tyckte hon väldigt mycket om att göra. Så att då gjorde sådana saker. Sen redan efter 1 år, då var kvaliteten väldigt bra. Sen tog 7 år helt bra med alla skulder. Men det...
Men skulderna, redan efter 1 år så ägde de inte dig längre. De tog inte din energi. Det fanns en plan, du var på rätt väg. Det var så här som händer. Och det är ju det som folk vittnar om. Liksom att för att må bättre med sin kropp, om man nu behöver resultat för det, så behöver man ju inte gå ner till sin idealvikt. Man behöver bara se att det går åt rätt håll. Och att det jag gör ligger i linje med det. Jag gör bra saker, jag får bra resultat. Då räcker det med 2 kilo. Det behövs inte 22 kilo. Därför att du känner redan att du skapar en positiv spiral. Jag gör bra saker, jag får bra resultat. Det känns okej att göra, jag är mer stolt av vad jag gör. Och så fortsätter det. Men det är klart, när man står där du stod. Otroligt alltså bra jobbat. Därför att det är ju... Det är inte lätt... Och komma in som coach i ett sånt läge i ett hus som brinner och säga så här, sluta släck nu bränderna. Nu sätter vi oss här mitt i rummet och så diskuterar vi lite. Hur kommer det sig att det börjar brinna här? Hur skulle ni vilja ha i nästa hus om 10 år? Alltså det är ju väldigt lätt att mötas av. Är du dum i huvudet? Ser du omkring? Det brinner för fan överallt. Vad är det för skitfråga? Nu behöver vi behöver lösa det här. Nu behöver vi lösa det där. Så att liksom på något sätt hitta balansen i att fatta kraftfulla beslut som så här. Nu drar vi ner på alla kostnader. Nu tittar jag efter hur mycket skulder det är. Liksom det är ändå någon typ av så här, nu kontrollerar vi branden. Liksom. Och sen samtidigt. Och vi listar ut en rad saker om hur vill vi ha det i framtiden som vi kan hämta energi ifrån. Och göra det arbetet. Och det där, det finns ett amerikanskt uttryck som jag gillar. Det är inte många amerikanska uttryck jag gillar. Men jag gillar den som heter, man ska inte låta en bra kris gå till spillo. Och den använder jag oftast. Om jag och min fru hamnar på något jobbigt ställe i vår relation. Vi har varit tillsammans i 25 år, så det gör vi ibland. Då är det ju verkligen så här att här nu har vi kris. Bra, då in med parterapi eller gå en kurs eller gör någonting. Så här. Den här, det kanske har löst sig på 3 dagar, den sakfrågan det var eller vad det nu är för någonting. Men man ska inte låta en bra kris gå till spillo. Det finns, här finns det, har vi lite energi nu, lite gniss, eller finns någonting att lista ut som vi inte har listat ut förut som vi kommer nytta av hela tiden. Hamnar man i en finansiellt besvärlig situation, löst det akuta, men ta också, liksom, låt inte den här krisen gå till spillo. Det kanske är läge att förändra hur vi ser på boende, om vi ska driva företag eller jobba, om vi ska göra de sakerna, titta efter ordentligt. Det här kommer ifrån det jag tycker är hemska amerikaner som är, om någon kör in ett flygplan i en energiskrapa, då kan vi använda det för att annektera 2 länder med mycket olja. Vi ska inte låta en bra kris gå till spillo. Så att det är liksom lite så. Förstås raljant uttryckt. Men man har en mentalitet som så här, vad är bra med detta? Och där tror jag så här, har man en fin ekonomi när det gäller sin energi, det vill säga att man har en del energi över, man orkar engagera sig i frågor. Vilket för övrigt jag tycker är den viktigaste av de 3 ekonomierna. Energiekonomin är, har du energi så finns det så mycket du kan göra. Har du ingen energi, då spelar nästan ingen roll hur mycket möjligheter du snubblar över. Du kommer inte orka ta tag i dem igen. Och de flesta människor som tror att de har brist på tid har egentligen inte brist på tid. Man har brist på energi. Men det är enklare att tänka att jag hinner inte. Istället för att säga jag orkar inte. Men i alla fall, det var en sidofråga. Så där tänker jag liksom leta efter öppningar när livet liksom berättar för dig. Ditt sätt att göra saker verkar inte ge de resultaten du vill ha. Ta det lite mer på allvar än att bara ta ett lån till eller liksom gnälla lite hemma och sen så liksom, utan gör rejäla förändringar när verkligheten ger dig chansen, när det finns lite fart och energi liksom.
Ja.
Det är man ska inte låta en bra kris gå till spillo, tänker jag.
Jag gillar liksom. det uttrycket, det har jag inte hört. Det är ny för mig.
Jättebra att ha till klienter. Nu är det kris. Kanon, då tar vi med det. Man ska inte låta en bra kris gå till spillo.
Ja, precis.
Hur kan vi använda det här?
Men jag kan hålla med. Det är många gånger när det är krisigt i livet. Det behöver inte vara så krisigt som jag pratade 2010. Nej. Men det, som jag ofta sätter mig ner och börjar tänka. Reflektera. Du pratade om innan att, att drömmen, att få tillåtelse att drömma alla de här sakerna. Men också reflektera, tänka. Hur hamnar jag här? Vart vill jag? Vad är det, och det är så värdefullt. För jag kan ju tendera att fastna väldigt mycket i prestation. Så det är egentligen dynamiken och balansen mellan reflektion och aktion. Jag kan ju lätt, om jag inte ser upp, fastna mycket i aktion.
Jobba hårdare.
Jobba hårdare eller bara allmänt. Jag gillar att göra saker. Och så länge jag har passionen så är det fantastiskt. Men tappar den, då behöver jag tid för reflektion. För det många människor gör att de gör mer av det man redan gör. De som reflekterar för mycket, som agerar för lite, de reflekterar mer när de märker att det inte funkar. Ja, men jag ska sätta en ännu bättre vision. Jag ska komma på ännu bättre idé. Nej, du har redan 1000 idéer. Du behöver bara påbörja någon av dem. Och de som agerar för mycket behöver ju... Alltså, ja, men jag ska bara få undan allting så kommer jag få vila sen. Nej, för du har det mindset som gör att du bara ser vad du ska göra. Du har lärt din omgivning att de kan lägga på, din chef till exempel kan lägga på mer på det som du är högpresterad och så vidare. Det är så det funkar. Så du behöver aktivt, nej vänta, jag behöver tid för reflektion. Gör det kontraintuitiva.
Ja, det är jättespännande det du säger, tycker jag. Jag har jobbat mycket med företagsledare och där är det återkommande att man ska åka på kickoff eller konferens och grejer. Och då är det så här, inte nu. Alltså jag vet att det står att vi ska göra det, men kan jag ställa in det? För vi har så mycket som det är och dessutom har vi problem med det här. Och liksom vi kämpar på som det är. Det är liksom inte läge att vi ska åka på konferens nu. Liksom. Och så tvingar jag dem. Jag är inte som tvingar, men jag ändå står upp för så här. Det är ett svaghetstecken att hålla på att ställa in planeringstid. Liksom. Det skapar oro i organisationen och det kommer att saker. För jag kan inte säga det som egentligen är sant. Det tror de inte på. För efteråt säger de så här, vilken fruktansvärd tur att vi stannade upp och tog de där 2 dagarna och tittade på vad vi egentligen sysslar med. Vi hade fortsatt och kört huvudet hela vägen in i väggen. Om vi inte hade liksom klivit upp, tittat från utsidan, vad är det som pågår här? Det finns en anledning till att man inte har tid eller råd att åka på konferens. Och det är då man behöver åka på konferensen för att lista ut varför har vi inte tid och råd att vara här. Liksom.
Ja,
och det är det som är paradoxen. Det finns ju en modell som kallas för stresskonen. Och stresskonen tycker jag är ett verktyg som hjälper mig väldigt ofta när jag ska försöka hjälpa människor som hamnar i utmaningar och kris och allt vad det är. Och det är ju det att när du inte har så mycket stress, när du känner det som normalt, då har du tillgång till 3 saker. Du har tillgång till dig själv, liksom dina tankar, reflektioner. Du har tillgång till att analysera den uppgiften du har framför dig, hur det ska lösas. Och du har tillgång till hur andra människor har. Och liksom så här. Du kan pejla in de 3 olika sakerna. Men trycker du ner dig själv i stresskonen, det börjar bli tufft, det börjar liksom köra igång. Då har du fokus på dig själv, du har fokus på uppgiften, men andra... Den glömmer du bort helt och hållet. Jag pratade med Niklas Delmar som vi träffade och känner båda 2. Han berättade att han satt med, tror jag, 120 managementskonsulter som höll på att jobba ihjäl sig. Och de fick workshoppa en halvtimme på hur skulle man kunna göra om man vill få mer gjort med den tiden man har. Och 120 managementkonsulter, ingen på en halvtimme i hela rummet kom på be om hjälp, delegera. För att är man där, då kommer man inte ens på att andra finns som en resurs. Det är verkligen, det är inte ens tillgängligt. Det är som att det är som en far out tanke. Och blir man ännu mer pressad, vilket man oftast blir då när man kör fast, då glömmer man uppgiften också. Då handlar det bara om att skydda sig själv. Då börjar man mygla och fuska och liksom skyller ifrån sig och säger det där var någon annans ansvar eller det där var så där jag ville ha det fast det inte var alltså så här. För då slåss man för sitt liv, så att jag menar, då har väldigt stort ansvar som coach eller som partner eller som mentor att på något sätt lyfta upp ändå till nästa nivå och få tillgång till en nivå till av liksom värdighet. När du stod på ruinens brant, då var ju du nere i, det var bara du. Det spelade ingen roll om det var mer sms-lån och sådana saker. Då behövde någon lyfta upp det och säga, men vänta nu. Låt oss titta på uppgiften. Hur mycket skulder är det? Vad är modellen? Så här, hur löser vi den uppgiften? Och sen bortom det, vem kan du ta hjälp av? Var finns det resurserna
att hämta? Det kom med då. Någonstans? För jag började faktiskt be om hjälp.
Ja,
det var en Först var det klargöra hur det såg ut. Sen var det att skära ner på kostnader. Sen ta ett jobb. Eftersom det inte hade gått så bra i mitt företag så tänkte jag ta säljjobb. Så lär mig försäljning.
Ja, bra.
Plus, och jag hade jobbat inom byggbranschen innan. Det var, jag var inte duktig på det. Och jag hade slutat när jag fortfarande var lärling och satt som min företag. Hade inga, och där var ju så, en anledning varför jag hamnade där var för att jag vägrade ta hjälp och jag försökte hålla en fin fasad. Jag var inte oärlig. När folk sa, hur går min coachingverksamhet? Ja, det går jättebra.
Ja, visst. Ja.
Varför det skulle se bra ut då?
Ja, visst, det är klart.
Jag hade så mycket prestige, det var så mycket... egentligen rent svenska idiotiska beslut. Men jag lärde mig av det. Och det så när jag hamnar i små kriser i livet eller om det är tufft då så fort jag kommer på det var verkligen okej, tid för reflektion. Vilka kan jag be om hjälp? Vad kan jag göra? Vad kan jag låta bli att göra? Jag tror du. Jag märker det är mer från balansekonomi tror jag. Jag har tagit med mig än vad jag alltid tänker. För när jag sitter med dig nu så märker jag, visst är det så här fyra saker. Man gör det, eller fem kan avsluta det, pausa det, delegera. Visst är det de? Bra, brukar jag gå igenom.
Ja, visst. Ja, det är läxa.
Ja, men de
fyra ställaktionerna har vi i en städutbildning.
Ja, exakt. Ja, den är bra.
Ja. Ja, vad roligt, den coachade någon så sent som i förrgår, så att den lever fortfarande, även om vi inte gör kurserna längre. Så. Nej, men det var fantastiska kurser och vi älskade att göra dem. Men apropå visionen så kom vi till punkten att vi tittade, vad vill jag vara och de andra handledarna, Lennart och jag, vad vill vi vara någonstans om 10 år? Och då var det så här, nej men nu är inte våran drivkraft att göra tisdagar i Borlänge, onsdagar i Malmö och torsdagar i Göteborg. Samma kursdel om och om igen. Och det spelar ingen roll att folk kommer fram och säger att jag har gjort skillnad. Det är jag trygg med ändå. Och då är det så här, för vem gör vi detta? Apropå att putsa på sitt fängelse. För vem gör vi detta? Ja, men folk tycker det är jättebra. De som har gått, de tycker att det är jätteviktigt att den finns kvar. Absolut, men jag behöver inte det längre. Jag är redo att gå vidare och göra någonting annat. Och då har vi haft så tur så att det har ju varit många som medvetet eller omedvetet har använt väldigt mycket av det materialet. Precis som vi har plockat upp mycket av det här på vägen när vi har gått andra kurser, så finns det ju andra som gör ett jättebra jobb på sitt eget sätt med sin egen twist. Så vi kände någonstans att det där lever ändå vidare i alla fall. Det är inte som att världen går under för att vi inte längre håller kurs. Och sen tror jag också så här, om man ska bli lite personlig, att jag har kommit in i någon annan. Det här med att göra skillnad, det har varit en av mina starkaste drivkrafter. Jag vill gå och lägga mig på kvällen och känna att jag gjort skillnad för andra människor. Men det har nog svängt lite. Det känns som om det fanns något ego i det. Varför ska just jag göra skillnad? Och vem är jag att berätta vad som är skillnad? Och att jag är i tv och får folk att sluta spendera pengar. Är det viktigare än att jag har samtal med en tant på bussen om att hon har köpt tårta och ska hem? Alltså så här, jag går igång mer på det där samtalet med tanten på bussen än vad jag gör på det där TV4 morgonsamtalet just nu. Och det finns något vilsamt i att jag är trygg för att jag gör skillnad med varje människa jag möter, utan att jag så desperat behöver ha fokus på att jag ska... Förstår du? Det blir lite så, som att man ska...
Som en bieffekt på något sätt.
Ja, som att man ska sätta något avtryck som så här, du vet... Jag vet inte vad min farfars farfar hette. Jag har inga av hans saker hemma hos mig. Ingenting av de insikterna som jag kan skriva ner och säga. De här kommer från min farfars farfar. Varför tror jag att mina barnbarns barnbarn ska ha något legacy från mig? Eller dina barnbarn ska ha något legacy från mig? Att jag på något sätt ska... jag är lite undersökande om att jag tycker att det är att förhäva sig. Eller på att säga, eller liksom... It's a young man's game att vilja förändra världen. Jag tror jag är mer intresserad av att leva livet än att försöka göra skillnad.
Det är roligt, för jag går igenom liknande. Om jag pratar om egentligen, för jag håller på mycket med så kallad självförverkligande psykologi, humanistisk psykologi. Där har vi 18 sådana här självförverkligande behov. Göra skillnad är en av dem. Skapa mening en annan, eller att det är meningsfullt en annan, att uttrycka sig bäst, jag är tredje och så vidare, jag ska inte dra alla 18. Men det verkar som för dig att göra skillnad var väldigt stark. Och nu har det skiftat någon annan sån här självförverkligande deal.
Kanske. Jag får ta ett möte med dig för att visa den där 18-listan.
Ja, absolut.
Och se var det ligger. Sen så kan man väl säga att jag lever ett väldigt privilegierat liv där väldigt många människor lyssnar när jag pratar. Jag har en sån gåva som gör att när jag pratar lyssnar människor oavsett om det är på en hemmafest någonstans eller är på en scen. Så jag får ju göra skillnad. Mm. Jag får tillfällen när jag får mitt bästa. Jag har alltså flera av de där, om jag fråntogs den möjligheten, säg att jag skulle bli stum och inte ha någon röst, då kanske jag sitter om 2 år och känner mig otroligt svält för att göra skillnad. Så jag säger inte att det är en drivkraft den inte finns kvar, men bara just nu är det i alla fall ingen ledstjärna. Alltså det är inget, jag ställer inte in min kompass på hur kan jag maximera min impact.
Mm.
Jag får ju många som säger till mig, du borde göra tv igen. Och då är det som att så här, ja, alltså om det dyker upp något jätteintressant program där jag tror att jag kan göra skillnad, så har jag inte sagt nej till det. Och det kommer en del förfrågningar, men det är sällan något som jag känner så här, det här måste jag göra. Det känns som att det här kan lika gärna arga snickaren göra eller något sånt där. Då är det bättre att han gör det. För han verkar ha bra fart på att göra de där grejerna. Och likadant föreläsare. Jag är jätteduktig föreläsare och det kanske låter förhävande, men jag är det. Jag är grym på det. Men jag får inte ut så jättemycket mer av att göra det där som jag gjorde i Göteborg när du var med än vad jag får ut av att du och jag sitter och pratar här nu.
Så det verkar som att du värderar på något sätt möten på annat sätt nu. Alltså jag tolkar lite. Ja. Möten, connection får jag uppfattningen av.
Jag vet inte riktigt faktiskt. Om man får sitta i en podd så att man inte vet. Jag tror jag är ganska, jag har varit inne i en fas där jag har varit lite mer navelskådande. Det handlar mycket om mötet med mig själv och också notera vad jag mer, vilken variant av mig som dyker upp när jag inte har så mycket fokus på vad jag ska bidra med hela tiden, utan det kommer lite mer ifrån att det bara uppstår.
Ja.
Och sen tror jag också att jag är lite trött på att vara en tung röst i rummet, att liksom bara vara inte att jag vill abdikera från en ledare, för en ledare är jag och en ledare kommer jag alltid vara.
Mm.
Men att vara den där följ mig. Jag kanske har bränt mig eller så är bara, just nu är jag är inte så sugen på att vara så klok. Det känns inte så viktigt. Det känns inte så viktigt för mig att ha något bra att säga. Nu far du iväg den här podden nu på helt nya oceaner, men du vill ju ha lite under.
Precis. Och bara för att knyta an, ni som lyssnar, tid, pengar, energi, det vi pratar om, allt har med det att göra här nu. För energi, vad vill lägga mitt engagemang och min tid? Och så det är ju helt relevant till ämnet ändå.
Mm.
Men jag uppskattar att du delar det, så om jag får fråga här då, så vad är din 10-årsvision nu?
Min 10-årsvision nu är ju att dels se till att min son är ute på andra sidan. Nu går ju han i gymnasiet och vi har så otroligt spännande samtal. Han ser politik i precis allting, vet du. Staten borde inte ha sålt ut tunnelbanan varje gång. Du vet, så här, så att han är verkligen på en sån resa som jag kan tycka är jättekul och spännande. Och att ge honom schyssta förutsättningar. Jag skulle egentligen flyttat utomlands, men nu har vi stannat kvar i Sverige för att han har valt att gå gymnasiet i Sverige. Så för mig är ju det liksom en sak där, är att få vara med på och fasa ut mig själv som mentor och mera vara liksom en intressant partner i hans liv. Sen handlar det om att odla andra saker än det intellektuella. Jag har varit väldigt engagerad i att skriva böcker, säga kloka saker, jobba med analyser, tänka sig smarta saker, och jag är mer intresserad av att gå lite mjukare, vandra lite kring lite mjukare stigar, där jag får jobba mer med händerna och jobba mer med mötet med människor, jobba mer. Jag är mitt inne i en resa där jag till exempel coachar mycket mer intuitivt, mindre hantverk och nästan uppkopplat mot något större ibland när jag jobbar. Jag får förklara för mina klienter att jag har lite som det här parlamentet, om du kommer ihåg det tv-programmet. Det kommer så textremser till mig när folk pratar. Som jag inte riktigt kan säga vem det är som skriver, men som jag brukar ha lärt mig med åren att de får jag ta på allvar. Du, nu kom det något här att det du sa just var inte autentiskt. Vi behöver nog titta en gång till.
Och det finns en psykolog som forskar på det här. Erik Eriksson. Nu säger jag det med engelska, han är svensk psykolog, men det är för att jag har hört den.
Ja.
Och du, när man når expertnivå så kommer det mer intuitiva. Det känns som det mer flödar igenom en. Ja. Och det är ju det du beskriver.
Precis. Så att för mig tror jag att min 10-årsplan handlar, eller min 10-årsvision handlar om att leva ett mer intuitivt liv. Att komma närmare naturen, hantverk. Jag har ju köpt ett litet boende utanför stan för att kunna vara där på halvtid. Men också att vara en annan sorts guide till min son som inte handlar om att han ska komma upp på morgonen och göra läxorna. Utan hur han växer till sig som man. Mm. Sen så ser jag också en 10-årsperiod framför mig när mina föräldrar går från att vara 80 till att vara 90 i värsta fall. Och där tror jag också att det finns ett stort jobb att se om de kommer vara kvar och om den, jag kommer behöva stödja den ena om den andra inte kan göra det stödet längre. Mm. Det finns också på den planen. Och sen har jag flera klienter som jag jobbar väldigt tajt med. Där, bland annat här där du hälsar på idag, där det är stort engagemang i de stora utmaningarna och resan som de är på, där jag känner att jag har mer att ge. Jag är ju bra when the going gets tough. Jag blir inte så fångad av dramat. Och jag tycker att man ska inte låta en bra kris gå till spillo så fort det behövs uppfinnas nya sätt att göra saker på och det inte är så intuitivt kanske för alla hur den resan ser ut. Då tycker jag det är roligt att vara med på den forskningen. Och det är lite så jag väljer coachklienter och, också. Så att ja, där någonstans är nog min, det handlar mer om det än att det handlar om att jag vill ha en båt med flybridge.
Så mycket handlar om utforskande, hör jag.
Ja.
Utforskande, upptäckande, connection, blicka inåt, möte med andra och mer som med din son.
Jag helt tagit ner tanken på att sluta jobba. Det har jag kommit på att det passar inte mig. Alltså det var ju väldigt inspirerande för andra eftersom väldigt många andra ville sluta jobba. Så var det ju, det fanns mycket av mig hämta att gå för att samla pengar, samla passiva inkomster, skapa flöden som hjälpte mig att inte behöva gå till jobbet. Nu har jag ganska bra ställt finansiellt men jag är också närvarande till att det finns ingen anledning för mig att jobba hårdare nu. För att vara oberoende av andra människor i framtiden. Jag tror att jag mår bra av en viss nivå av connection kring att vara nära affären och vara nära människor. Och jag vet att jag kommer att överleva så att det är inte där slaget står längre. Men jag är ingen sugen på att sluta jobba. Jag vill fortsätta jobba. Jag vill kanske jobba mer till och med vad jag jobbar nu.
Jag håller med om en fin vision om det där med ekonomiskt oberoende. Och den är fortfarande med i min plan, min finansiella plan. Men jag kommer inte heller någonsin sluta jobba. Jag jobbar med det jag älskar att göra. Varför skulle jag sluta med det? Alltså jag finner ingen anledning att sluta. Men då kanske blir lite mindre fokus på pengaindrivande och mer. Men ja... Möjligt att jag gör det på lite andra sätt. Så. Men det kommer ju ändå justeras när man utvecklas. Jag håller med.
Ja, men av en sak så gillar jag ju pengar. Alltså jag tycker det är roligare att ha mycket pengar än att ha lite pengar. Och jag tycker också det är roligt att tjäna pengar. Jag gillar att skicka fakturorna. Jag gillar att göra förhandlingarna. Jag gillar att göra ett bra fynd när jag köper och ett bra fynd när jag säljer. Så att jag tycker att pengar är ett... Både ett roligt spel och jag tycker att det är roligare om pengar är hos mig än om de är hos någon annan. Det finns många människor som samlar på pengar som inte gör världen så mycket bättre. Jag är ganska komplett med att pengar som kommer till mig, de får ha ganska kul och dessutom göra en hel del nytta och skickas vidare till bra ställen. Så därför har jag inga dubier med att jag tar bra betalt för det jag gör. Men det gör också... Lite om man ska sluta cirkeln där vi började, tack vare att jag är högst engagerad i pengarfrågan ur en liksom, liten högre nivå, vad vill jag med mitt liv och vem är jag, så behöver jag inte vara så engagerad i hur mycket ska komma in den här månaden och vad ska de räcka till. Så att när andra säger så här, ja gud jag tycker pengar är så tråkigt, jag är helt oengagerad i det, och så tittar man på deras liv så kan man vara elak då, vilket jag försöker undvika vara, men då ska man säga, det syns inte för det verkar som du är engagerad i pengar precis hela dagarna. Du springer och jagar extrapriser och läser reklamblad och du tar extra jobb och du har en chef du inte tycker om men sitter ändå där och lägger på dig mer saker. Och när vi pratar så handlar det hela tiden om pengar. Det är för dyrt och vad kostar det om vi skulle åka med dit? Oj, kan det ta så mycket betalt för en teaterbiljett? Pengar. Du nämner pengar 100 gånger gånger oftare än jag när med pengar. Ändå är det du som säger till mig att jag förstår inte hur man kan vara så intresserad av pengar som du är. Så det är någon paradox i det.
Ja.
Alltså det finns en, och jag vill inte vara elak och säga liksom att de gör fel eller någonting. Jag tycker bara att ibland vill man hjälpa människor att slå hål på den myten.
Mm.
Och säga om du istället var lite engagerad i pengar som en resurs, då hade du inte behövt vara engagerad i pengar som ett resultat. Om du hade engagerat dig att spela fotboll, hade du inte behövt stirra på allsvenska tabellen hela tiden. Då hade du kunnat njuta av att få spela snarare än vara orolig för din placering. Liksom.
Ja, just det.
Och det är väl där jag tänker att jag oftast i sociala medier känner ett behov av att svara när folk skriver någonting, men allt som oftast brukar sudda ut och inte skicka det, för att jag är inte så sugen på att göra skillnad i alla lägen.
Ja, välj dina sidor helt enkelt.
Ja, kanske är så. Ja,
vart du lägger energin.
Ja. Jag går på de kalasen där jag är inbjuden, inte bara när jag hör musiken på den andra våningen, att jag ska springa upp och komma med mina åsikter.
Ja, just det.
Finns tillräckligt med många människor på Facebook som känner att det är oerhört viktigt att berätta vad just de tycker om saker. Eller, ja, det har jag väl kanske lärt mig med åren, att hålla lite mer för mig själv tills någon verkligen kommer fråga. Snälla Charlie, kan inte du berätta, vad tycker du om det här? Ja, det kan jag väl göra. Men jag behöver inte trycka ner i halsen på andra.
Nej. Ja, det är rimligt. För det är apropå energi, resursen.
Ja.
Att lägga så mycket energi på att försöka påverka allt och alla som inte ens är mottagliga.
Nej,
för
det. Nej, och vem är jag att liksom förändra deras åsikt? Liksom det,
Ja. Och om vi ska knyta an till lyssnarna här då.
Mm.
De som lyssnar på den, de kan ju vara på olika platser. Någon kanske har mycket flöde i tid, pengar, energi och andra resurser. En del har kanske inte det lika mycket och så. Men om du skulle ge 3 tips till de som lyssnar, vad skulle det vara för tips?
Jag skulle säga så här, om du inte redan har ett möte bokat med den personen som är din närmast, om det är din bror eller din mor eller din partner eller något sådant, se till innan året är slut och ta ett möte där ni ordentligt tittar efter hur går det i livet och vad är det feedback på. Lite där du pratade om att sätta sig liksom ner, oavsett om det går bra just nu eller om det går dåligt just nu, så förtjänar ändå frågan, vad är detta feedback på? Varför känns det bättre i våran kärleksrelation nu än vad det gjorde för 2 år sedan? Ja, men jag beror nog på att jag har blivit bättre att ta i dig rent fysiskt liksom hemma i vardagen. Okej, bra, då ska vi göra mer av det. Liksom. Eller, varför känns det liksom maktlös inför barnen? Ja, men det är för att vi har... Det kanske har att göra med att vi fastnar framför tvn och äter istället för att vi sitter kring bordet. Okej, men då kan vi prova någonting annat. Alltså att ge sig själv den där reflektionstiden och inte ha det till att vara ett möte där man ska be om ursäkt och liksom vare sig slå sig själv på bröstet eller straffa sig själv, utan ha det till att vara en stund där man försöker bli lite klokare. Hur kommer det sig att det blir som det blir i mitt liv, med den förutfattade meningen att det kanske på något sätt har med mig att göra?
Ja, just det.
Det är väl det, men annars kan man tänka att det beror på liksom chefen och sådana saker. Men om det känns mer stressigt på jobbet nu, om det har med mig att göra, vad är det då? Ja, men jag har tagit på mig det här, eller jag har plötsligt börjat jämföra mig med Per och då känner jag att jag inte hinner lika med. Okej, men så det skulle jag säga, det mötet skulle jag boka in i kalendern när man slutar lyssna på detta, så att det blir av. Och sen så, om man klarar, kan man ha det samma dag, annars kan man ha det en vecka senare. Ett möte, var vill vi vara någonstans om 1 år, om 2 år, om 5 år, om 10 år? Man ska välja någonting som är tillräckligt långt bort för att man inte får prestationsångest i ögonblicket. Men tillräckligt nära för att man ändå ska kunna känna att det är inspiration att sätta igång när mötet är slut. Och för några är det 1 år, för några är det 5 år och för någon är det 10 år. Så det ska inte jag avdöma. Men man ska ha en bit bort. Och då bör man inte använda det mötet och säga jag ska bli smalare. Vi ska vara rikare. Vi ska ha mindre bråk hemma. För då börjar du bara jämföra med det du redan har. Skit i det du har. Hur vill du att det ska vara? Jag vill väga 84 kilo. Jag vill bo på landet. Jag vill meditera varje morgon. Jag vill ha minst en vän som ringer till mig varje dag bara för att fråga hur jag mår. Jag vill ha en miljon på pensionskontot. Jag vill ha doft av lavendel i badrummet. Du vet, vad helst. Och sen utifrån det så skulle jag då, om jag ska ge 3 råd, när du har gjort de 2. Välj max 3 områden som du vill engagera dig i under ett år, lite extra. Alltså områden där du vill ha det annorlunda. Ha inte en att göra-lista med 100 saker, ha inte en, utan ha max 3. Minst 2, max 3. Mm. Där du säger så här, i det här området skulle jag vilja ha ett genombrott det kommande året.
Ja.
Och sen bokar du upp med en bra kompis en halvtimme var 14:e dag. Då ni pratar om, vad händer i området de senaste 14 dagarna? Mm. Vad kommer att hända de kommande 14 dagarna? Den personen ska inte där för att den ska ge råd eller att den ska skälla ut dig, utan bara för att du ska veta att någon kommer om 14 dagar fråga Per, meditation, hur har det gått?
Ja.
Och så säger du, jag har inte gjort det en enda gång på 14 dagar. Okej. Och då kommer du säga, så vad jag ska prova nu, jag skriver in det i kalendern, ser om det funkar. Ja, spännande. Då ska jag få fråga dig om 14 dagar igen, då får vi se om det har gjort någon skillnad.
Ja, just det.
Jag hade närhet med barnen, okej. Hur har det gått? Jag tycker vi har det bättre hemma. Varför det då, tror du? Mm. Kanske är det vi sa förra veckan att jag skulle prova det här. Jag tror kanske att det börjar ge effekt. Så vi kallar det för, på stockholmska, för accountability partner.
Just det, exakt.
Så mina tre råd är, checka ut från ditt eget liv och titta lite från utsidan.
Mm.
Vad verkar detta vara feedback på? Inte för att få anledning att slå på sig själv, utan bara för att konstatera att det kanske finns, inte så att du gör saker på ett optimalt sätt, eller du kanske gör saker fantastiskt i ett visst område som du skulle kunna föra över till ett annat område.
Ja.
Boka ett litet möte och titta på var vill du vara någonstans på en tidshorisont som inspirerar dig. Och slutligen skaffa en partner som var 1400 och frågar hur går det? Ja. På max 3 områden som du säger är viktiga. Som du, och då ska du inte ta dig an att springa maraton, utan ta istället ett område som du vill undersöka ett under år. Jag hade, det året jag sprang mest maratonlopp och sådana saker, då undersökte jag träningsglädje.
Ja, ja, ja.
Hur ser träningsglädje ut?
Ja.
Och så testade jag olika saker, reflekterade, och vissa veckor händer ingenting och händer det massor, men det är mer där att komma ifrån att få ha sitt liv lite som en experimentverkstad där man inte behöver ta allting apropå prestation på så stort allvar, utan man är i huvudsak engagerad för att få lite ledtrådar till hur verkar jag funka och hur verkar livet funka liksom.
Ja, ja, ja. Ja, grymt ju.
Nu fick du 3 råd från någon som inte ville göra skillnad.
Så brutal, egentligen brutalt ärlig nulägesanalys.
Ja, säg som det. Inte värre än det, exakt. Men inte bättre än det heller.
Och sen andra, vad vill jag vara? Glöm det jag har nu, vad vill jag?
Ja.
Vision 1, 5 år, 10 år, vad nu kan vara. Och sen sista är egentligen, ha fokus närmaste året och ha någon som följer upp dig.
Ja, ja.
Okej.
Okay. Och ska jag ge en bonus, var lite schysst mot dig själv.
Mm.
Ha lite empati med att du lyckas inte alltid. Och, jag frågar, hur går det där området? Så kan folk säga så här, det är totalt sammanbrott, säger de.
Mm.
Och då säger jag, totalt sammanbrott är, mina barn är döda och jag har stora misstankar om att det var jag som gjorde det. Ja. Det är totalt sammanbrott. Är det så det är? Nej, så är det inte. Nej, okej. Okay. Men då har du en del utmaningar. Ja, eller då är det annorlunda än vad du önskar att det ska vara.
Ja, exakt.
Liksom, säg inte, skapa inte att jag är hopplös när det kommer till pengar. Ja. För du är inte hopplös. Du har bara inte hittat ditt sätt ännu. Mm. Det är väldigt olika. Så var lite schysst mot dig själv. Finns att gå omkring och klanka ner och hata andra människor. Det är ingen som får några poäng på det. Det är samma sak när man gör det mot sig själv.
Ja. Jag brukar säga att tillåta att man är felbar.
Ja.
För när du tillåter en felbarhet får du också mer kontakt med din storhet.
Ja. Och jag säger det hemma faktiskt allt mer sällan, för jag behöver inte säga så ofta, men förut så var det ganska ofta jag sa till min fru Andrea när hon sa vissa saker, så jag sa, hörru du, så där säger man inte till min fru.
Inte ens du
får prata så om min fru. Får inte säga att hon är dum eller att hon är ful eller att hon är slarvig eller att hon är dålig. Det är inte okej med mig. Ingen får säga det, inte ens du liksom.
Ja, just det. Det här är fin.
Ja.
Fantastiskt. Alltså, tusen tack Charlie för det här samtalet.
Tack, vad mysigt. Ja.
Ja. Och det här har gett mig mycket värde. Jag litar på att det har gett mycket värde till dig som lyssnar här. Så som sagt, stort tack för att du var med.
Tack.
Och tusen tack till dig som lyssnar. Och vi hörs igen om en vecka. Så ha det bäst så länge.